Välkommen till Medveten konsumtion podcast. Forskning visar att många vill konsumera mer hållbart men ofta inte vet hur. Det här är podcasten som ger tips och råd för att konsumera mer medvetet. Och idag ska vi prata om ett speciellt ämne, nämligen klimatpsykologi. Varför kan det vara känsligt att prata om klimatet? Vad är klimatångest och hur kan man agera för att komma ur det? Och hur kan man påverka sin omgivning att motivera sin familj och sina vänner? Det ska vi reda ut med klimatpsykologen Kata Nylén. Varmt välkommen, Kata!
Tack så mycket!
Superkul att ha dig med! Vi har många frågor att reda ut här idag. Det är många som oroar sig för klimatförändringarna och trots det kan det vara känsligt att prata om klimatet. Vissa slår döra till, vissa får ångest, vissa fnyser och andra blir engagerade. Varför kan det vara så känsligt att prata om klimatet?
Ja, men jag tror många relaterar till det du beskriver, att det är rätt klurigt. Och det är nog helt enkelt för det väcker ganska obehagliga känslor hos alla. Och det kanske man inte alltid vill göra. Väcka de här känslorna, det kan väcka skam, det kan väcka skuld, det kan väcka irritation, frustration, det kan väcka sorg och oro och så vidare. Så det är så, liksom som ett myller av massor med obehagliga känslor. Och det är klart att det är ett partyämne på det sättet. Som att, det är inte så man får människor att skratta kanske vanligtvis. Att prata om sånt som väcker obehagliga känslor. Sen är det väl också så att man förhåller sig till det på ganska olika sätt. Liksom, och alla har sin egen relation till att leva i en klimatförändrad värld. Under liksom de olika sociala normer och ekonomiska strukturer, juridiska strukturer som vi har. Och det, då blir det ju så att man kanske relaterar till det olika beroende på vilka sociala normer som styr en, beroende på vilka sammanhang man är i, hur man är som person, hur man är uppvuxen, vad man har för förutsättningar och så vidare. Som det är fortfarande ganska mycket upp till de enskilda individerna. Liksom. Så.
Just det. Och vilken roll spelar det här med känslor som rädsla och hopp? Och hur kan man prata om klimatet på ett sätt som inte triggar starka känslor? Går det?
Ja, jag tror att för det första så är det nog väldigt viktigt att vi pratar om det. Att det blir en norm att göra det. Att det inte är någonting vi riktigt kan undvika, utan vi behöver få in det i liksom folks medvetande. Och jag tror att det kan... Man ska nog inte tänka att man ska behöva göra det på ett hoppfullt sätt. Det som vi vet vad det gäller klimatkänslor är att... Vi känslor är liksom inte farliga, känslor är inte fel, utan det är just väldigt många olika typer av känslor som egentligen ger oss information och motivation till att göra någonting. Så man tänker att skuld ger oss information om att vi har gjort någonting fel och motivation till att åtgärda den skulden. Och frustration, ilska ger oss information om att vi... att något är orättvist och motivation till att säga stopp, nej och skipa den här rättvisan, jobba för den här rättvisan istället. Och på samma sätt som att oro ger oss information om att någonting hotar oss och motivation till att skydda oss mot det där som hotar oss. Så hoppet ligger egentligen dels i att uppleva att man delar de här känslorna med andra människor. Där blir det ju väldigt viktigt att prata om det. Men sen ligger hoppet också väldigt mycket i agerandet, verkar det som. Att de som upplever hopp kring de här frågorna är de som är med och gör skillnad någonstans. Som är med och tillsammans med andra. Det verkar väldigt viktigt att vara tillsammans. Att allt man gör man tillsammans. Och de som gör det, de upplever något som kallas för aktivt hopp. Så att prata om det är väldigt viktigt, men också så här bjuda in till aktivt hopp eller kanske börja diskutera med varandra. Vad skulle vi kunna göra för någonting? Det kan vara ens lokalområde som man kanske kan skicka in medborgarförslag om hur man vill ha det, eller man kanske kan ordna någon bytesverksamhet eller något där man bor, eller någon gemensamhetsodling, eller att liksom hitta sätt att göra saker tillsammans som gör skillnad verkar vara väldigt viktigt för att få uppleva det här aktiva hoppet. Så hopp är liksom inget som man kan ge i ett samtal riktigt. Man kan inte säga så här, det kommer bli bra, jag har läst den här lösningen som kommer göra att allting kommer lösa sig. Utan hoppet kommer snarare i samtalet kring att man möts, att det här upplevs väldigt jobbigt, man får stöd från varandra, man blir kanske validerad och bekräftad i sina känslor, och sen får man liksom hjälp i att hitta vad kan vi göra för någonting. Så liksom den här kombinationen av att prata och göra verkar viktig då.
Och just det då, att man hittar sitt sammanhang då, där man kan driva på och faktiskt agera och få utrymme för det.
Ja, det är jätteviktigt att liksom ha en trygg grupp. Så liksom, i stora kriser så ska vi inte vara själva, utan där ska vi vara tillsammans med andra. Att ha en trygg grupp som man kan vända sig till och som man också kan uppleva att man kan göra saker tillsammans med verkar vara väldigt centralt då.
Är det ett sätt också för oss att undvika det här med klimatångest som vissa känner? Kan du gå igenom lite, vad är klimatångest och hur kan man agera för att komma ur det?
Ja, alltså klimatångest är egentligen en väldigt sund och rimlig reaktion på att befinna sig i en klimatförändrad värld och i klimatkrisen och alla dess tillhörande krisers tid. Så det verkar inte bara ha att göra med just klimat, alltså koldioxid i atmosfären, utan också upplevelsen av hur det är att leva när man märker att arter dör, upplevelsen av att leva när man märker att det finns stora sociala orättvisor och ekonomiska krafter som gör att det blir svårt att komma ur det som leder till klimatförändringarna, och kanske samma krafter som leder till att det blir krig och sådana typer av orättvisor. Så liksom att man brukar kalla det lite så här omvärldsångest nu för tiden istället. Men begreppet är fortfarande i forskningen väldigt mycket klimatångest då, eller liksom klimatkänslor, ekokänslor. Just eftersom att den här stora överhängande klimatkrisen är liksom det som stressar mest. Och då är det helt rimligt att reagera när det är någonting som hotar oss och vår omvärld, våra medmänniskor, våra andra arter. Sådär. Och det är en sund reaktion som ger oss då den här informationen om att någonting inte står rätt till, och egentligen motivationen till att göra någonting. Så till skillnad från kanske patologisk ångest eller ångest som då man kanske behöver behandla i en ångestbehandling, så kan man behöva stöd för att ta sig ur sin klimatångest, hitta då sitt sammanhang, hitta sitt meningsfulla agerande. Kanske vissa behöver hjälp med återhämtning, vissa behöver hjälp med bara känsloreglering. Men det är inte någonting orimligt att reagera på det här sättet, utan snarare är det väldigt, väldigt, väldigt rimligt att reagera på det här sättet. Så det är ju något som liksom skiljer det från annan ångest. Och din fråga hur man kommer ur det, så skulle jag nog säga att det är kanske inget som vi blir av med på något annat sätt än att planeten börjar må bättre. Så, utan det som man kan liksom se nästan klimatångesten som en termometer på hur planeten mår. Så har vi liksom kollektivt hög klimatångest, så betyder det att planeten mår sämre. Utan snarare verkar det vara så att om man tillåter de här känslorna att finnas, de kommer och går beroende på vad som händer i världen, och så ser man till att liksom ha ordentligt med socialt stöd, man ser till att liksom prata om de här känslorna, prata om det som man befinner sig i, och sen hitta sitt meningsfulla agerande, men även kanske återhämta sig från det Vi pratade tidigare här innan vi satte igång om simning. Att man kanske behöver iväg och simma där man inte kan se sociala medier eller läsa nyheterna eller någonting sånt. Eller bara få gå på fest med sina kompisar eller vad det nu kan vara. Den här återhämtningsbiten verkar också väldigt, väldigt viktig. Inte för att bli av med klimatångesten utan för att kunna under lång hålla länge. Så vårt engagemang, vårt sätt att hantera klimatförändringarna, det behöver vi göra på liksom ett mentalt och socialt hållbart sätt, för vi kommer behöva göra det under lång tid. Det är inte en kort kris som vi ska ta oss igenom, utan vi ska liksom hålla länge, och vi kommer behöva hantera en massa kriser också som klimatförändringarna leder till, eller liksom relativt oundvikligt kommer hända. Så det handlar ganska mycket om att göra det på ett så här resilient sätt, alltså ett motståndskraftigt sätt, och ett sätt som gör att vi håller i längden, men också kan må bra trots att vi lever i ganska svåra tider, och så att vi har kraft att kunna agera. Så.
Ja, just det, och det är det här agerandet. Mm. Är väl också jätteviktigt i det vi pratade om innan, för att känna att man gör lite skillnad ändå, även i alla fall där man står. Mm. Att det kan kanske mildra, eller man kan hantera sin ångest på det sättet. Men det här med...
Nej, jag ville bara säga att helt korrekt, precis. Ja. Att det är liksom... Det blir lättare att bära de här känslorna om man agerar. De försvinner inte, men de leder till meningsfullhet. Man får högre grad av meningsfullhet i livet, och det är en så pass hållande faktor som gör att man liksom både är mer rustad inför kriser, men också kan hantera att leva i den här världen på ett bättre sätt, ett sundare sätt.
Och barn och klimatångest, ska man tänka lite likadant där, eller?
Ja, jag tycker den är ganska svår. Min dotter har en hel del klimatångest själv. Det är liksom inte helt enkelt, för vi har inte tillräckligt med forskning. Men den forskning vi har på 11-åringar till exempel, vi har också forskning kring liksom hur barns hjärnor fungerar, såklart. Och liksom det, till exempel finns det en funktion i hjärnan som utvecklas som kallas mentaliseringsförmågan. Och den utvecklas liksom, gör så här språng vid 3 års ålder, 6 års ålder och 9 års ålder. Det här som handlar om liksom att man vidgar sin syn på världen. Och då blir det väldigt sårbart kanske vid 9 års ålder när man börjar förstå att jag är en liten person bland alla de här människorna. Och allt det här har med varandra att göra. Och när man också då ska ta in de krig som pågår och klimatförändringarna och artdöd och så vidare, så liksom blir det väldigt mycket att ta in för ett litet barn som kanske inte har utvecklat de här förmågorna att kunna reglera sina känslor, utan man har lite tunnare hud. Så. Med det sagt så blir det fel att inte prata om klimatförändringarna eller det som pågår i världen. På samma sätt som att man måste prata om svåra saker med barn, som döden eller skilsmässor. Eller det är alltid, alltid bra att prata med barnen. För eftersom att de liksom inte är utvecklade fullt ut kognitivt ännu, alltså i deras hjärnor, så finns det stor risk att de kanske får för sig att det är ännu värre. Att det är deras fel, att de har massor med skulder här, eller att det kanske också får för sig att det är några andra personers fel som ska ha all skuld. Alltså man vet liksom inte riktigt vad som fastnar. Sådär. Så därför är det väldigt viktigt att ge en tydlig förklaring, att kunna förklara också vad allt som görs, och alla människor som är engagerade kanske visar om det här engagemanget på olika sätt och vis. Och bjuda in dem så de får vara med och göra skillnad och känna så här, vi kan, vi vill, vi är viktiga. För det behöver man ju rusta dem inför framtiden, att kunna ha den här känslan av agens och också kompetens i att vara samarbeta och göra saker tillsammans. Så det behöver man tidigt bjuda in dem till. Så prata med barnen absolut om det. bekräfta deras känslor om de säger att de blir arga eller ledsna eller oroliga, så kan man tyvärr inte göra något annat än att säga att jag förstår precis hur du känner, jag kan känna på samma sätt, det är svårt det som vi lever i. Berätta om också allt som görs och bjud in till att vara med i det. Akta dig för att ge försäkringar, för att man kan lätt säga så här: men vet du, allt kommer bli bra, det där behöver du inte oroa dig över. För det vi gör då, om vi liksom försäkrar barnen om något som vi faktiskt inte, att vi ljuger för dem, gör vi på sätt och vis, för vi vet ju inte exakt hur det kommer lösa sig. Vi kan vara med i och försöka få det att lösa sig, men vi vet inte 100%. Men framförallt så är risken att vi inte tränar barnen på att hantera osäkerhet. Så vi vuxna, men även alla barn, eller framförallt barnen, men även vi vuxna, behöver träna på att hantera en ganska hög grad av osäkerhet nu när vi lever i den här osäkra världen. Och det gör barn genom att så här, märka att det är inte farligt att jag inte vet hur det kommer bli. Det är inte farligt att jag känner mig orolig. Det är inte farligt att jag känner mig frustrerad över det här. Utan de känslorna får också finnas. Samtidigt som jag går på det här kalaset, eller samtidigt som jag längtar efter att få gå på vandringen med min familj, eller vad det nu kan vara som händer i ens liv, eller sitter och gör mina läxor, eller har den här konflikten med någon kompis, alltså det är i vardagen som händer. Så vi behöver liksom träna barnen väldigt mycket på det här, att hantera osäkerhet helt enkelt, och samtidigt leva på sitt liv och se det här som är liksom det lilla livet också, att det också är värdefullt. Som jag sa, att min dotter har en hel del klimatångest, och det är väl typiskt när man har en mamma och en pappa som pratar om klimatförändringarna hela tiden vid köksbordet och sådär. Men jag brukar i alla fall säga till henne att så här, vi vet inte, jag kan inte säga till dig hur det kommer bli, men jag kan säga att du kommer ha, det är jättebra att du finns, att du bryr dig, och det är liksom hela världen väldigt glad över, och du tillsammans med massa andra kommer kunna göra skillnad. Jag försöker göra allt jag kan för att vi ska få det bra. Men det jag kan säga är att du kommer vara människa på samma sätt som du är människa nu. För du kommer ha relationer, du kommer skratta, du kommer gråta, du kommer bråka med folk. Du kommer ha mig och hela din familj. Och du kommer, vi vet inte exakt hur du kommer vara runt omkring oss, men vi kommer fortfarande, vi vet att vi kommer ha varandra i alla fall. Och du kommer liksom bli kär, och du kommer bli arg, och allt det där kommer hända. Men exakt liksom hur det kommer se ut runt omkring dig, det vet vi inte. Så man kan ta fasta på det här lilla livet också. Eller det som vi i alla fall, vi vet att vi kommer vara människor i alla fall. Så en till sak vad det gäller liksom att prata med barn om det här är ju då att möjligen så, om vi går tillbaka till min dotter då, så möjligen kanske hon har fått lite för mycket exponering av det. Att det är vi, hon hör att vi pratar om det, jag jobbar med det. Vi har kompisar som pratar om det, hon följer med på demonstrationer, läser i nyheter, är väldigt intresserad av det och så vidare. Att där man kanske behöver också åldersanpassa lite om det går. Det är ju svårt med sociala medier och
jättesvårt
och så vidare. Men om liksom i små barn ska man kanske i alla fall inte visa allt för läskiga bilder, eller alltså man behöver på något vis anpassa informationen på samma sätt som man gör. Barn behöver veta att det är krig i Ukraina, men man kanske inte behöver se bilder på kriget, eller man kan prata om klimatförändringarna, men man kanske inte behöver prata om liksom katastrofväder eller visa bilder på hur det ser ut i städer som har blivit utslagna på grund av klimatförändringarna och sådär. Så lite det att vara lite liksom följsam både på barnets ålder, men också receptivitet, alltså hur mycket barnet tar in och hur känsligt barnet är i liksom mängden information och bildligt också sådär. För att man har fortfarande inte utvecklat riktigt förmågan, man är lite hudlös liksom, så som barn, så att man hjälper dem lite med det. Med det sagt, inte prata om det. Det kan jag vara säker på.
Nej, just det. Men wow, så många bra tips. Mycket att tänka på ändå, men den här tryggheten och måla upp en bild ändå, så att att den här trygga kretsen, när man kommer fortfarande vara människa. Mm. Alltså att man kan visualisera lite framtiden framför sig ändå, i en positiv bemärkelse.
Sen är det också, det är svårt att veta så här, man tvivlar lite på sig själv ibland kring liksom, ja, men har jag gjort rätt och så där i sitt föräldraskap, eller det har ju alla föräldrar inom allt, men det är också för samtidigt, vi har ju två uppdrag. Det ena är ju att hantera här och nu att vi lever i den här osäkerheten, och det andra är ju att rusta barnen inför att bli så aktiva samhällsmedborgare och engagerade och också resilienta, att de ska söka sig till sammanhang där de tillsammans med andra gör skillnad, för det kommer också göra att de klarar kriser väldigt mycket bättre. Om de har de här redan tidigt, har de här samtalen med sina kompisar, med sina föräldrar, får vara med och göra skillnad tidigt och liksom får den här erfarenheten tidigt av att jag kan faktiskt vara med, jag är inbjuden i att göra skillnad, så senare i livet så kommer de ju kunna ta större kliv kring det och också kunna skapa ett mer hållbart samhälle där man liksom är en aktiv samhällsmedborgare, en aktiv del i att upprätthålla och skapa hållbarhet. Så det är liksom här och nu, och sen är det också samtidigt bygga inför den här starka framtidsindividen. Så.
Mm. Just det. Och om man själv känner att ja, men jag kanske inte är helt perfekt. Jag vill förbättra mig, men jag gör kanske inte heller alla de medvetna valen hela tiden. Hur kan man tänka då att man är den här inre kritiken?
Nej, men det menar du just i relation till barn eller till sig?
Ja, men om man tänker till sig själv nu då. Mm, mm. För så kan ju barn också känna att man inte gör tillräckligt. Mm. Och att man kanske liksom, ja, borde jag verkligen ha gjort det där som jag...
Mm. Ja, men jag tror att det framförallt är det väldigt viktigt att vi kring den här frågan pratar om vad är det man ska göra då? Alltså vad är det för typ av beteendeförändring som är den centrala? Mm. Där det har lagts väldigt mycket fokus på det som liksom vi kallar för konsumtionsbeteenden. Alltså vad jag gör med mina pengar. Nu är vi också i en podd som heter medveten konsumtion. Men man kan bredda det begreppet lite, vad vi tänker kring. Vad är medveten konsumtion och vad är funktionen med medveten konsumtion? Där jag skulle säga liksom, utifrån ett klimatpsykologiskt perspektiv är funktionen framför allt att leva nära sina värderingar. Man verkar må bättre om man liksom, minskar på sina egna utsläpp i sin konsumtion. Och man kanske väljer bort att köpa vissa saker. För att man liksom upplever att man lever närmare sina värderingar. Och det verkar vi må bra av. Och en annan funktion är också att man liksom är mer rustad inför kriser. Det verkar vara så. Vi märkte det under energikrisen till exempel. Eller ekonomiska krisen. Att de som redan hade dragit ner på sin konsumtion. Och liksom levde på ett mer, hade mer medveten och hållbar konsumtion. Klarade också den ekonomiska krisen och energikrisen bättre. Och ofta är man ju mer kollektiv när man har medveten konsumtion. Man byter, man pratar med sina grannar, frågar grannarna istället för att gå iväg och köpa själv och så vidare. Vilket också gör en mer resilient, så det är en tydlig funktion. Och sen en tredje funktion skulle kunna vara att man också visar att jag kan leva. Det är inte farligt med omställning. Jag lever ett lyckligt, fullt liv trots att jag... inte liksom har den här fast food relationen till konsumtionen. Jag är inte liksom beroende av det, utan snarare är ganska fri. Och att det är någon slags typ av visionerande som andra kan bli sugna på. Och framförallt som kan göra att man då kanske kan få de typen av kraft till att kräva lagförändringar och incitament och policies och riktlinjer. För det som är det centrala hela tiden för att vi ska minska krisen, det är strukturell förändring. Alltså att vi får nya juridiska, ekonomiska, sociala strukturer. Och det är också enskilda individer som skapar de här strukturförändringarna genom att kanske Om man tänker då att man ser den här medvetna konsumtionen hos andra, så blir man inspirerad till att, men vet du, det här borde vi skicka in ett medborgarförslag, att i vår kommun så ska man möjliggöra lagning på ett annat sätt. Eller vi borde se till att alla företag i kommunen går samman och ställer krav på sina underleverantörer vad det gäller hur de producerar. Eller liksom att man behöver hela tiden tänka så här, hur kan vi ta det här som verkar funka till en större skala, så att det påverkar själva förutsättningarna kring enskilda människors individuella beteenden. Och det gör man bäst tillsammans då, genom att tillsammans kanske ställa krav eller se utifrån vilken roll har jag i samhället. Är det som, råkar man vara chef på något företag, eller råkar man vara lärare för en skolklass, eller råkar man vara en förälder, eller kanske... Ja, man kanske jobbar på någon avdelning på något företag eller är med i något fackförbund, eller man kan hitta liksom, var någonstans trivs jag och var kan jag gå samman med andra för att liksom driva den här strukturella förändringen. Det är de beteendena som är de centrala för att vi ska få skillnad. Med det sagt så är ju den här konsumtionsbeteendet inte alls oviktigt. Det är liksom en falsk dikotomi så här mellan konsumtionsbeteende och strukturförändring egentligen. Och precis som jag sa så fyller det ju massor andra funktioner. Men vi ska inte tro att det är där vi jobbar med mitigation eller liksom med minskning av krisen, utan där jobbar vi med visionering, reliabilitet, alltså att vi har trovärdighet, vi jobbar med resiliens och samverkan och bygga liksom hopp och leva närmare sina värderingar och sånt. Och så ska vi försöka använda oss av det här som vi är med om där och försöka göra det mer kollektivt, mer strukturförändrande. Så när personen då är här väldigt mycket och liksom känner skuld för att de åt den där köttbiten eller köpte de där nya fast fashion byxorna eller vad det nu kan vara för någonting, så kan man se att okej, nu blir det lite dissonans här, det skaver lite i mig, jag gjorde det. Känns inte bra. Det, liksom, det blir något som kallas för kognitiv dissonans helt enkelt mellan ens värderingar och ens beteende, och det sker ju nästan bara av att så här, leva i den här delen av världen. Så, ja. Så då får man liksom upptäcka det där skavet och tänka sig, okej, hur kan jag göra det okej? Det vi lever i de förutsättningarna, det är så mycket normer som säger till mig att jag ska resa på det här sättet eller köpa på det här sättet eller äta på det här sättet, och jag är uppvuxen med det här, och liksom det är svårt att få till den här beteendeförändringen. Hur kan jag, vilket typ av stöd behöver jag, vilka sammanhang behöver jag för att framför allt lägga liksom den här dissonansen jag känner på strukturförändringssidan? Kan jag om vi tänker att det är att man ofta hamnar i att köpa massa fast fashion grejer då till exempel. Vad skulle jag kunna göra för att liksom stötta de här olika textilföretagen som försöker göra motsatt, eller göra min röst hörd vad det gäller att ha annan typ av mode, eller kanske få stöd av mina grannar eller mina kompisar att vi kanske byter kläder istället. Vad behöver jag för att inte hamna i det här hela tiden? Istället för att liksom, risken om vi bara hamnar i skam kring det är ju att det skam ofta gör med oss är att vi vill gömma oss från det och liksom gå till någon annan grupp där vi slipper känna skam. Men man kan istället känna så här, okej, den här var bra information till mig. Jag vill nog göra annorlunda. Så det är ganska bra att känna det där skavet. Det är liksom inget farligt, utan snarare så här som bara toppen. Nu verkar det som att jag kan känna att det här skaver lite. Superbra. Vad skulle jag kunna liksom... Vad ska jag göra av den informationen? Vad blir nästa steg för att få mer resonans istället för dissonans i mitt liv?
Det där stämmer så bra, att man mår så mycket bättre när man lever ut efter sina värderingar. Men livet är ju en resa. Vi lär oss hela tiden.
Ja, men verkligen. Och så precis som jag sa inledningsvis, att folk liksom förhåller sig till den här resan. Man är på olika plats, och det är också därför ofta blir ganska svårt socialt, att vissa har tagit det där steget och känner att de mår bra av det, och så vill man liksom förkunna alla andra människor om det här, men de har sin process liksom.
Just det. Jag kan ju tycka att det är en kul utmaning att ställa om. Men många i min omgivning verkar tycka att det är mer som en uppoffring. Att det är jobbigt. Så hur kan jag påverka min omgivning mer? Motivera familj och vänner?
Ja. Alltså förut så sa jag alltid att... att egentligen skulle jag nog säga, om du har så här motståndare i din omgivning som bara verkligen inte vill, så skulle jag nästan säga, lägg din energi någon annanstans. Du kanske inte behöver säga upp kontakten, men du kanske behöver i sådana fall några fler runt omkring dig som liksom är lite likasinnade, så att du känner att där blir ni flera. Och det stämmer på sätt och vis. Det finns liksom en modell som heter alliansspektrum, som är som liksom att vi är ett spektrum över de allierade man har. Så man tänker att du har kanske några allierade vad gäller som gillar omställning och tycker det är spännande och så vidare. Och sen har du ett gäng här som är liksom motståndare till din åsikt. Och sen så är det liksom en grad av motstånd här. Det liksom, du har de allierade, de passivt allierade, de neutrala, kanske passiva motståndare och sen aktiva motståndare. Och att du har väldigt mycket att tjäna på, både rent strategiskt och känslomässigt för din egen del, att satsa på de här som liksom är passivt allierade och få dem att liksom komma över. Så att identifiera vilka har du som kanske är lite intresserade ändå, som du kanske kan, jag vet inte, ta med på en demonstration eller ta med på någon klädbytardag eller åka till Retuna, så här, återvinningscentrum, shoppingcentrum. Eller vad det nu kan vara som kan inspirera de personerna liksom, att börja tänka de här banorna och börja prata. Att liksom, där kan du lägga mycket kraft. Medan de här som är motståndare och som du känner att det kommer aldrig gå. Där kanske du bara helt enkelt pratar om något annat. Så här, pratar om fotboll eller vad som nu kan vara neutralt. Nu är inte fotboll heller neutralt längre. Men
undvika ämnet för dem helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Men med det sagt så börjar jag tänka att så här, för din egen skull så kanske det bara är skönt att hela tiden få vara så här. Men jag tycker det är knäppt att ni flyger på den här resan. Det känns helt sjukt faktiskt. Du har ju barn själv. Alltså att man också kanske... Det beror på vad man är själv någonstans. Men jag tror att jag börjar landa lite mer och mer i att så här, ja, men jag förstår det strategiskt. Att vi ska satsa på de allierade och resten de andra. Kanske vi gör som mer motståndare. Men det är väl en bedömning då utifrån liksom, hur viktig är den här relationen för dig. För liksom, risken är ju att ni blir osams och ovänner och så. Och det kanske inte är en risk som är värd att ta. Eller så är det en risk som är värd att ta. Som gör att du bara, man kan nog vara ganska olika som person där också. Men man ska nog ändå tänka att liksom, rent strategiskt så är det svårt att få med liksom, aktiva motståndare. Och där kan det snarare vara viktigt att det du gör i din omställning, det här att du tycker det är roligt, det är väldigt viktigt att visa upp och berätta om. Och framförallt liksom, återigen då, prata om, det kan man i alla fall göra, prata om klimatet och vända och vrida på det och kanske förstå att det är svårt. Och man längtar ju också på den här solsemestern när det är vinter, vem gör inte det? Men ändå liksom... stå på sig kring sina egna val så, och visa dem.
Så är ett sätt att prata kring klimatförändringarna för att öka medvetenheten, är det också liksom det här med att visa exempel vad man själv har gjort för att inspirera andra. Man kanske har startat en arbetsgrupp på jobbet som fokuserar på att bli mer energieffektiva eller få ner antal kaffekoppar eller göra andra klimatfrämjande åtgärder.
Ja, men precis. Det är jätteviktigt. Vi behöver, det verkar mer och mer forskning komma fram till att det här med storytelling är väldigt, väldigt centralt. Att beskriva liksom, för andra. Att vara den här visionen. Vi är så visionslösa när det gäller omställningen. Vi säger bara att vi ska sluta göra massa saker. Men det här triggar liksom igång något som kallas för förlustaversion på psykologspråk. Som är liksom, det är så att våra hjärnor är som inställda på att vi inte tycker om att förlora saker. Och börjar vi prata om bara så här, ah, men man ska sluta äta på ett visst sätt, man ska sluta resa på ett visst sätt, man ska sluta unna sig saker på ett visst sätt och så vidare. Då triggar det igång vår förlustaversion. Så och när vi liksom diskuterar om omställningen eller liksom försöker prata om så blir det väldigt lätt att liksom vi lägger ett fokus på det här man ska sluta göra istället för att liksom prata om vad man kan få ut av en omställning och gärna liksom visionera kring det här rättvisa hållbara samhället och få människor att vilja följa med på den vågen. Liksom. Att så här, wow, tänk om vi kommer kunna leva i en värld där vi har mer tid för varandra. Där det är mycket mer så här rättvist ställt mellan människor. Där vi har renare luft. Där våra barn mår bättre och är friskare. Så här, det låter så himla härligt. Det vill jag vara med och påverka för att vi ska komma ditåt snarare än att det bara ska handla, men det är så sällan man både pratar om vad som faktiskt händer med vår atmosfär och vad som faktiskt händer med våra växter och djur och på samma sätt som man också sällan pratar om vad det är vi vill ha istället så. Mm.
Svårt att visualisera. Det
är att man bara pratar om så här, ah, flygning är ju dåligt, kött är dåligt och då blir det ju så här, nej. Men jag vill inte sluta flyga. Jag vill inte sluta äta kött. Så jag intresserar mig inte om det där överhuvudtaget. För jag är i alla fall en sån som tänker flyga så länge jag kan. Och medans liksom, om man gör det attraktivt istället. Och så här, som en gemensam resa som vi alla är med och skapar. Så tror jag det finns väl. Och det är ju lättare att göra på organisatorisk nivå än samhällsnivå såklart. Så är man liksom i... om jag tänker om någon av era lyssnare jobbar på ett företag till exempel, eftersom jag är organisationspsykolog så liksom i organisationer så är det ju där har man så stor potential att göra det här, där kan man ju få med sig alla medarbetare på en vision om hur det här företaget är med och bidrar till den här rättvisa hållbara världen eller det behöver inte vara ett företag, det kan ju vara en skola eller en organisation en förening eller vad det nu kan vara. Då är det mycket lättare att få fler människor att vilja engagera sig och vilja vara med och vilja bidra till den. Om det nu är innovationskraft eller om det är stöd för olika policies eller implementeringar av förändringar och så vidare.
Ja, häftigt. För att summera det här avsnittet nu. Vad är dina bästa tips för hur vi kan prata om klimatet och använda kunskap för att skapa positiva förändringar?
Ah, ja, jag skulle säga att vi ska prata om klimatet, har vi pratat om nu. Vi ska inte bara prata, utan vi ska göra också. Och se till vilken roll har jag i samhället, vad tycker jag är roligt och vad är jag bra på och på vilket sätt kan jag vara med och påverka så storskaligt som möjligt så att vi får liksom ändra förutsättningarna kring andra människors beteenden. Tillåta sig att kanske släppa vissa personer som man gärna skulle vilja ha med sig i förmån för att kanske till och med hitta nya och hitta sitt sammanhang, hitta sitt sociala stöd för att både få inspiration och hjälp och stöd till kanske att prata med andra men också för att få en större påverkanskraft då i sitt agerande.
Stort tack, Kata.
Ja, men tack själv.